From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän i kyrkan. Tabernakelkören står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished as a
denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskriftning eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Thomas
S. Monson, kyrkans president, leder denna session.
We welcome you this morning to the fourth general session of the 178th annual general conference.
Vi hälsar er välkomna till den fjärde allmänna sessionen av den 178:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi välkomnar alla som lyssnar till konferensen via radio, television, internet eller satellitöverföring. Vi tackar ägare och tekniker vid de anläggningar som sänder ut denna konferens. Vi välkomnar denna morgon de ledare för myndigheter, utbildningsväsende och samhälle som är här med oss. Körsången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga O fröjda dig du jord och sjunger nu O, hur skön var morgonstunden. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Anthony D. Perkins i de 70:s kvorum.
Thank you. Our Father who art in heaven,
we vår Fader som är i himlen, vi är dina barn och efterföljare till din son Jesus Kristus, tacksamma att kunna samlas här idag för att bli uppbyggda och undervisade av apostlar, profeter och ledare. Vi är tacksamma för evangeliets återställelse i vår tid genom profeten Joseph Smith, för vår kunskap om dig som kommit genom denna händelse. Vi är tacksamma för fortsatt uppenbarelse genom levande profeter Thomas S. Monson, och vi ber dig stödja och uppehålla honom. Vi är tacksamma för din lyxalighetsplan och din sons försoningsoffer som ger mening till vårt liv. Fader, vi har samlats idag för att dyrka dig i anda och sanning. Vi ber att du ska sända din ande ibland oss till de som ska sjunga och tala, att detta ska vara Kristi ord och att de ska tala med änglars tunga. Låt oss låta orden genomtränga vårt hjärta. Låt alla som kommer hit för att söka din vilja nås av uppenbarelse. Låt alla som söker tröst också få den och veta att de genom din son kan övervinna allting. Välsigna dem som söker omvändelse att de idag ska ha tro att gå framåt och göra detta. Vill du välsigna oss alla att det vi hör ska påverka oss så att vi kan bli bättre efterföljare av din son, och välsigna våra familjer och de som bor omkring oss. Vi tackar för dessa välsignelser och ber om din. Amen.
choir just sang,
kören sjöng just, han sände sin son. Vi har nu nöjet att få lyssna till president Dieter F. Ohtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Varefter vi får lyssna till äldste D. Todd Christofferson, nyligen inröstad medlem i de 12 apostlarnas kvorum. Därefter talar äldste Sheldon F. Child i de 70 presidentskap.
How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
Vilken välsignelse att få lyssna till den underbara musiken av Tabernakelkören. Mina kära bröder och systrar och vänner, det gläder mig att stå här med er idag och att ha den stora förmånen att få vara medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och att få räknas som en av er. Jag minns hur jag först reagerade när jag fick detta heliga kall från Herren att tjäna som den nyaste medlemmen i kyrkans första presidentskap. Jag kände mig lyckligt överväldigad. Sedan dess har orden ödmjukhet, tacksamhet och tro fått nya dimensioner för mig. Jag kan försäkra er att ingen blev mer överraskad av min kallelse än mina barn och barnbarn. I Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga söker vi inte efter och inte heller avböjer vi kallelser som kommer från Gud genom inspirerade prästerrumskanaler. Jag ber att Gud må ge mig styrka och ett förstående hjärta för att kunna ära detta heliga kall enligt hans vilja och syfte. Vi saknar alla president Gordon B. Hinckley. Hans inflytande på detta stora verk kommer att fortsätta välsigna oss. Det är ett sånt privilegium att få samarbeta med president Monson. Jag har känt honom i många år. Han är en man med fantastiska gåvor och talanger. Han är Guds profet. Hans tro och kärleksfulla hjärta når ut till varje nation, tungomål och folkslag. Jag är tacksam att få tjäna med president Eyring som jag älskar och respekterar som en stor ledare och lärare i Guds rike. När de 12 kvorum samlades i det övre rummet i Salt Lake-templet för att inrösta president Monson som kyrkans 16:e president kände jag förundran över de utomordentliga förmågorna, klokheten och andligheten hos dem som omringade mig. Det fick mig att klarare se mina egna svagheter. Jag älskar dessa fina män som har så stor tro. Jag är tacksam att jag har fått höja min hand för att inrösta och stödja dem. Jag älskar också och stödjer äldste Christofferson som den nyaste medlemmen i de 12. När Herren kallade Frederick G. Williams som rådgivare till profeten Joseph Smith befallde han honom att vara trofast. Sköt det ämbete vartill jag kallat dig. Hjälp de svaga, upplyft de slappnande händerna och styrk de matta knäna. Jag anser att detta råd gäller alla som tar emot kallelser att tjäna i Guds rike och förvisso gäller det mig i den här fasen av mitt liv. Jag skulle vilja säga några ord om president Thomas S. Monson. För några år sedan kom president Monson till en regionkonferens i Hamburg i Tyskland och jag hade äran att göra honom sällskap. President Monson har ett förvånansvärt minne och vi talade om många av de heliga i Tyskland och jag förundrades över att han mindes så många, så väl. President Monson frågade om broder Michael Panich, för detta statspresident och sen patriark och som hade varit en ståndaktig pionjär i kyrkan i Tyskland. Jag berättade att broder Panich var allvarligt sjuk, att han var sängliggande och inte kunde närvara på våra möten. President Monson frågade om vi kunde besöka honom. Jag visste att kort före resan till Hamburg hade president Monson undergått en fotoperation och att han inte kunde gå utan smärta. Jag förklarade att broder Panich bodde på 5:e våningen i en byggnad utan hiss. Vi skulle vara tvungna att gå upp för många trappor. Men president Monson insisterade och därför gick vi dit. Jag minns hur svårt det var för president Monson att gå upp för alla dessa trappor. Han kunde bara ta några trappsteg i taget och sen måste han vila. Men han beklagade sig inte en enda gång och han ville inte vända om. Eftersom huset hade högt i tak verkade det aldrig ta slut på trapporna. Men president Monson fortsatte med glatt mod tills vi kom fram till broder Panichs lägenhet på femte våningen. När vi väl kommit dit hade vi ett härligt samtal. President Monson tackade honom för hängivet arbete och uppmuntrade honom med ett leende. Innan vi gick gav han honom en underbar prästerumsvälsignelse. Ingen utom broder Panich, den närmaste familjen och jag själv såg någonsin denna tappra och kärleksfulla handling. President Monson kunde ha valt att vila mellan våra långa och ständiga möten. Han kunde ha bett att få se några av Hamburgs vackra platser. Jag har ofta tänkt på hur anmärkningsvärt det var att bland alla sevärdheter i staden var den han ville se en bräcklig och sjuk medlem i kyrkan som trofast och ödmjukt tjänat Herren. President Monson kom till Hamburg för att undervisa och välsigna folket i ett land, och det är precis vad han gjorde. Men på samma gång inriktade han sig på den enskilde, namn efter namn. Hans breda och vidsträckta vision har grepp om en världsomfattande kyrkas invecklade beskaffenhet. Men på samma gång har han också medkänsla för den enskilde. När aposteln Petrus talade om Jesus som hade varit hans vän och lärare, sa han enkelt: han gick omkring och gjorde gott. Jag känner att vi kan säga samma sak om mannen vi inröstat idag som Guds profet. Fädernas tro. Jag förundrar mig över den varierande bakgrunden hos kyrkans medlemmar. Ni kommer från olika omständigheter, kulturer, språk, politiska förhållanden och religiösa traditioner. En sådan mängd av livserfarenheter har fått mig att reflektera över budskapet i en av våra psalmer, Fädernas tro. I refrängen finns följande ord: Fädernas goda, starka tro, alltid du skall i hjärtat bo. Fädernas tro, jag älskar dessa ord. De får många av kyrkans medlemmar att tänka på tappra pionjärer som övergav bekvämligheten i hem och hus och färdades i vagn eller gick till fots tills de nådde fram till Stora Saltsjödalen. Jag älskar och hedrar tron och modet hos dessa första pionjärer i kyrkan. På den tiden bodde mina egna förfäder en hel ocean härifrån. Ingen av dem bodde i Nauvoo eller i Winter Quarters. Och ingen av dem färdades över slätterna. Men som medlem i kyrkan gör jag med tacksamhet och stolthet anspråk på detta pionjärarv som mitt eget. Med samma glädje gör jag anspråk på arvet från nutida pionjärmedlemmar som bor i alla länder och vars egna berättelser om ihärdighet, tro och uppoffringar utökar refrängen i denna sista dagars psalm om Guds rike med nya och härliga verser. När min egen familj begrundar orden fädernas tro är det ofta den lutherska tron som vi först tänker på. Under många släkten tillhörde våra förfäder denna trosåskådning. Faktum är att min son nyligen upptäckte att en av våra släktlinjer kan spåras tillbaka till Martin Luther själv. Vi hedrar och respekterar uppriktiga själar från alla religioner, var eller när de än levde, som älskade Gud utan att ens ha tillgång till evangeliets fullhet. Vi höjer våra röster i tacksamhet över deras osjälviskhet och mod. Vi hyllar dem som bröder och systrar, barn till vår himmelske fader. Vi tror att människan har den grundläggande rätten att dyrka Gud den allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån att tillbedja hur, var eller vad de vill. Finns det många trosläror eller traditioner som härrör från våra fäder? När nu Jesu Kristi återställda kyrka går framåt över hela jordklotet, nu med över 13 miljoner medlemmar, får fädernas tro en vidare innebörd. För en del kan det avse deras familjetradition i en av hundratals kristna samfund. För andra kan det avse trossamfund och traditioner i Mellanöstern, Asien eller Afrika. Jag har tillbringat större delen av mitt liv på platser i världen där kyrkans medlemmar är en liten minoritet. Under de perioderna har jag ofta lärt mig att när människor får kunskap om det återställda evangeliet är de imponerade av det, och många vill även bli medlemmar. Men de tvekar att göra sina förfäder besvikna. De känner att de borde vara sanna mot sina fäders tro. Jag minns när jag som ung man en söndag såg en ny familj i vårt möteshus. En ung mor med två döttrar. Det dröjde inte länge förrän dessa tre lät döpa sig och blev medlemmar i kyrkan. Jag känner till deras omvändelse mycket väl, eftersom den äldsta dotterns namn var Harriet. Och hon blev senare min hustru. Harriets mor Carmen, som nyligen förlorat sin make, blev under en tid av begrundan intresserad av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Efter att ha studerat lärdomarna visste Carmen och hennes döttrar att kyrkan var sann och förberedde sig för dopet. Men när Carmen berättade det för sin mor blev modern emellertid alldeles förkrossad. Hur kan du uppföra dig så svekfullt mot dina fäders tro, frågade hon. Carmens mor var inte den enda som opponerade sig. Carmens viljestarka syster Lisa var minst lika upprörd över nyheten. Kanske är ordet upprörd inte starkt nog. Hon var mycket arg. Lisa sa att hon skulle leta reda på de där missionärerna och säga åt dem hur fel de hade. Hon tågade iväg till kapellet, hittade missionärerna och ja, ni gissade rätt. Lisa blev också döpt. Många år senare fick Carmens mor också ett vittnesbörd om att Jesu Kristi evangelium hade återställts till jorden. En dag sa hon till sina döttrar och barnbarn: jag vill vara i samma himmel som ni. När hon var omkring 75 steg också hon ner i dopets vatten och blev medlem i kyrkan. Vad består då våra fäders tro av? Är det våra föräldrars, deras föräldrars religion? Men hur är det med förfädernas tro före dem? Hur är det med Abraham, Isak och Jakob? Är inte de också våra fäder? Tillhör vi inte alla Israels hus? Hur är det med Noa och Enoch och våra första föräldrar Adam och Eva? Hur är det med frälsaren och de lärjungar som följde honom? Vår himmelske faders tro har varit beständig sedan tidernas begynnelse, ända sedan den här världens grundläggning. Johannes uppenbaren beskrev ett stort krig i himlen. Det handlade om moralisk handlingsfrihet, som det gör även idag. Alla som någonsin levat på den här jorden var bland dem som stred mot Satan och stod på sonens och faderns sida. Är vi därför inte skyldiga vår himmelske fader vår lojalitet och trohet? Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka tror vi på Gud den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den heliga anden. Och vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förordningar. Vi tror på den stora lycksalighetsplanen, återlösningsplanen, frälsningsplanen, varigenom Guds barn kan uppleva jordelivet och återvända till Faderns närhet. Det är en barmhärtig plan som upprättades före jordens grundläggning. Detta är vår faders plan och tro. Jag vittnar om att läran om Jesu Kristi återställda evangelium är vår himmelske faders tro. Det är hans sanning som uppenbarats för hans tjänare profeterna från fader Adams dagar fram till vår egen tid. Fadern och sonen uppenbarade sig för Joseph Smith för att återställa vår faders tro på den här jorden, och den skulle aldrig tas bort igen. Gud önskar att alla hans barn ska ta emot den, oavsett bakgrund, kultur eller tradition. Sann religion bör inte komma från sådant som behagar människan eller från förfäders traditioner, utan från det som behagar Gud, vår evige fader. Fortsatt uppenbarelse är grundläggande för denna tro. Joseph Smiths första bön är ett mäktigt vittnesbörd om detta. Uppenbarelse är en beständig kompass som alltid hjälper oss vara sanna mot vår himmelske faders vilja och tro. Vår himmelske fader älskar sina barn. Han hör de böner som uppsänds av de ödmjuka och uppriktiga i varje nation, tungomål och folkslag. Han ger ljus åt dem som söker och hedrar honom och som är villiga att hålla hans bud. Vi förkunnar med glädje att vår faders tro finns på jorden idag. Vi inbjuder alla på denna vackra planet att smaka på hans lärdomar och se om det inte är sött, gott och underbart. Vi ber dem som är uppriktiga hjärtat att inhämta kunskap om denna lära och fråga sin fader i himlen om den inte är sann. Och genom att göra det kan alla upptäcka, omfatta och vandra i sin faders sanna tro. Och denna tro helar dem. Detta är vårt budskap för världen. Jag bär högtidligt vittnesbörd om Gud Fadern, hans son Jesus Kristus, den heliga anden och de levande profeterna som innehar nycklarna som har kommit till oss i obruten ordning från Joseph Smith till Thomas S. Monson idag. I Jesu Kristi namn. Amen.
För 15
år sedan stod jag för första gången i talarstolen i tabernaklet som nyligen inröstat 70. Jag var 40 år. 8 år gammal, jag hade tjockt, mörkbrunt hår. Jag trodde jag visste vad det var att känna sig otillräcklig. Mot slutet av mitt 5 minuter långa tal var min skjorta våt av svett. Det var en traumatisk händelse. Idag, när jag ser tillbaka, känns det vara en relativt trevlig upplevelse.
When President Dieter F. Uchtdorf and Elder David A. Bednar were first sustained.
När president Dieter Uchtdorf och äldste David A. Bednar inröstades som medlemmar i 12 apostlarnas forum kom ett vittne om den gudomliga källan till deras kallelse till mig under sessionen. Jag fick också en insikt om hur oändligt heligt kallet och tjänandet som en Herren Jesu Kristi apostel är. Jag kan inte med ord beskriva den kunskap jag fick eftersom den gavs från ande till ande utan ord. När jag tänker på det nu fylls jag av en ödmjukhet som är större än jag förut upplevt. Och jag vädjar till min himmelske fader att han ska stärka mig mer än någonsin så att jag kan visa mig värdig någonting som är långt utöver min naturliga förmåga. Och kunna fokusera och glömma mig själv i andras tjänst. Jag litar på honom och vet att hans nåd är tillräcklig. Så här och nu lovar jag utan reservationer att ge allt jag har och är till Gud och hans älskade son. Jag lovar också att ge mig själv min lojalitet, mitt tjänande och min kärlek till första presidentskapet och mina bröder i de 12. Jag fick min patriarkaliska välsignelse när jag var 13 år av en älskad farfar, och där står det bland annat: din himmelske fader sände dig till jorden under denna sista och härliga tidshushållning, så att du kunde födas inom det nya och eviga förbundet till goda och rättfärdiga föräldrar. Med djupaste uppskattning erkänner jag att detta har varit mitt livs största grundläggande välsignelse. Jag hyllar mina föräldrar och erkänner med kärlek min skuld till dem och deras föräldrar och tidigare generationer. Kort efter det att jag kallats som 70 fick jag tillfälle att besöka graven där en av dessa förfäder låg som dog innan jag föddes. När jag begrundade de offer som krävdes av honom och hans familj på grund av att de tog emot Jesu Kristi återställda evangelium, flödade mitt hjärta över av tacksamhet. En beslutsamhet formades inom mig att hedra hans offer och de som följde honom genom att leva ett gott liv, trogen Gud och evangeliets förbund. Bland dessa välsignelser finns också mina kära bröder och deras respektive maka som också är här idag. Min hustru och jag har 4 söner och en dotter, alla gifta med underbara makar, eller i min yngste sons fall kommer snart att vara gift med en förtjusande ung kvinna. Vi älskar dem och våra barnbarn och uppskattar allt de gör för att välsigna vårt liv genom deras lojalitet till frälsaren och hans evangelium. Min största välsignelse är min hustru, vårt hems skapare, mitt livs ljus, en trofast och vis vän, fylld av andlig intuition, god humor, välvilja och kristlig kärlek. Jag älskar henne mer än jag kan uttrycka och hoppas att kunna visa detta på ett övertygande sätt under kommande dagar och år. Jag välsignades med att få verka som heltidsmissionär när jag var ung i Argentina och växte under 2 enastående missionspresidenter och deras respektive hustru. Jag tackar Gud för deras bestående inflytande. När jag tog juristexamen flyttade Kathy och jag och våra barn till Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina och slutligen till Utah. Under 3 oskattbara år bodde vi i Mexiko. Överallt välsignades vi med kära vänner både inom och utom kyrkan som har älskat, undervisat och varit vän med oss och våra barn som fortfarande gör detta. Jag tar tillfället att nu offentligt tacka dem alla. Min kärlek till och uppskattning av mina bröder i det 70 och presiderande biskopsrådet är gränslös. Jag gläds att mitt nya ämbete innebär att jag får fortsätta vara nära dem och att vi kommer att få många tillfällen att verka tillsammans. Nutida uppenbarelser om det 70s forum i vår kyrka är en av de mest djupsinniga och kanske mest underskattade underverken i Herrens verk i de sista dagarna. Det 70 är av yttersta vikt för verkets framgång idag och under kommande år. Och jag känner mig i högsta grad hedrad över att jag under en tid var en av dem. Må Gud välsigna er, mina bröder. Jag vill bära mitt vittnesbörd för er om Jesus Kristus, Guds son, och kraften i hans oändliga försoningsoffer. För att illustrera detta, låt mig berätta om en upplevelse jag hade i Tennessee. En kväll fick jag ett samtal från en man som jag inte kände. Han sa att han var en nyligen pensionerad präst i en annan kyrka och bad att få träffa mig enskilt följande söndag. När vi möttes sa min gäst uppriktigt att han hade kommit av omsorg om min själs välfärd. Han tog fram ur sin portfölj en ganska lång lista, citat ur Nya Testamentet, och sa att han ville gå igenom de här verserna med mig och se om han kunde hjälpa mig bli frälst. Jag var lite förvånad över att han var så rakt på sak, men jag märkte att han var uppriktig och var rörd över hans äkta omsorg om mig. Min besökare och jag samtalade i över en timme. Han var öppen för att låta mig förklara lite om min tro och att med mig läsa några lärdomar ur Mormons bok som han inte kände till. Vi fann att det var mycket vi båda trodde och en del som vi inte båda trodde på. Vi kände ett vänskapsband och bad tillsammans innan han gick. Det jag minns bäst är vår diskussion om att vara född på nytt. som Elder Nelson talade så vältaligt om igår. Detta är en andlig återfödelse genom Jesus Kristus som är kärnan i mitt vittnesbörd om honom. Det var Jesus som sa att man måste, för att komma in i Guds rike, födas på nytt. Födas av vatten och av anden. Hans lära om ett fysiskt och ett andligt dop hjälper oss förstå att både vår egen handling och ett ingripande av gudomlig makt behövs för denna omvälvande förvandling från naturlig människa till en helig. Paulus beskrev på nyttfödelsen med dessa enkla ord: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Begrunda två exempel ur Mormons bok. Omkring 100 år före Kristi födelse undervisade kung Benjamin sitt folk om frälsarens ankomst och försoning. Herrens ande åstadkom en sådan mäktig förändring hos folket att de icke mera hade benägenhet att göra ont, utan alltid gott. Genom sin tro på Kristus sa de: vi är villiga att ingå ett förbund med vår Gud, att göra hans vilja och vara lydiga mot hans bud alla våra återstående dagar. Kungen svarade: på grund av det förbund som jag har en gjort skulle ni kallas Kristi barn, söner och döttrar. Ty idag har han i andlig mening fött eder, ty i sägen att era hjärtan är förändrade genom tro på hans namn. Almas fall är också belysande. När han och hans kamrater gick omkring för att förgöra Kristi kyrka tillrättavisades som av en ängel. För Alma följde 3 dygn då han säger att han plågades av oändligt kval. Ja, jag kommer ihåg alla mina synder och missgärningar för vilka jag led helvetets pina. Slutligen, efter att i dödsångest gjort omvändelse, som han säger, kom till hans sinne det ljuvliga budskapet om Jesus Kristus och hans försoning. Alma vädjade: o Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig som är fångad i bitterhetens galla och innesluten i dödens eviga kedjor. Han fick förlåtelse och han stod upp och bekände offentligt: jag har omvänt mig från mina synder och har blivit återlöst av Herren. Se, jag är född av anden. Herren sade till mig: förundra dig icke över att hela människosläktet, män och kvinnor, alla nationer och släkten, tungomål och folk, måste födas på nytt. Ja, födas av Gud. Förvandlas från sitt kötsliga och fallna tillstånd till ett rättfärdigt tillstånd. Ja, återlösas av Gud och bliva hans söner och döttrar. Sålunda bliva det nya skapelser. När vi tänker på de här exemplen och andra skriftställen så är det klart att andlig pånyttfödelse har sitt ursprung i Jesus Kristus, genom vars nåd vi blir förändrade. I synnerhet är det tro på Kristus som försonaren, återlösaren, som kan rena från synd och heliggöra. När denna sanna tro slår rot hos någon leder det till omvändelse. Amalek lärde att frälsaren så för bringa frälsning till alla som tror på hans namn, och avsikten med dessa sista offer är att åväga bringa den innerliga barmhärtighet som tillfredsställer rättvisan och bereder människornas medel varigenom de kunde hava tro att omvända sig. För att bli fullständig kräver emellertid omvändelsen att lydnadens förbund ingås. Det är det förbund där Benjamins folk lovar att göra Guds vilja och var lydiga mot hans bud. Det är det förbund som bekräftas genom dop i vatten, som ibland kallas omvändelsens dop eller dop till omvändelse, eftersom det är det sista steget i vår omvändelse. Sedan döper Herren oss, som han lovat, med eld och den heliga anden. Nefe uttryckte det så här: porten genom vilken ni skulle inträda är nämligen omvändelse och dop med vatten, och sedan kommer syndernas förlåtelse genom eld och genom den heliga anden. Sedan vi alltså litar till hans förtjänst som är mäktig att frälsa, blir vi levande jorda, och om vi inte fötts på nytt så har vi kommit en lång bit på vägen mot andlig på nytt födelse. Herren uppmanar oss att vara vaksamma eftersom det är möjligt för människan att förlora nåden, också den som är helgad. Som Nefi sa, vi måste sträva framåt med ståndaktighet till Kristus och ha ett fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och alla människor. Om vi sträver framåt och glädjen är där i Kristi ord och uthärdar till änden, så säger Fadern: i skolan hava evigt liv. Ni kanske frågar, varför sker inte denna mäktiga förändring snabbare hos mig? Kom ihåg att de förunderliga exemplen med kung Benjamins folk, Alma och andra är just så förunderliga. De är inte typiska. För de flesta av oss sker förändringarna i små steg och med tiden. Att födas på nytt är till skillnad från vår fysiska födelse mer en process än en händelse. Och vårt engagemang i processen är jordelivets huvudsyfte. Låt oss samtidigt inte rättfärdiga en lättvindig ansträngning. Låta någon benägenhet till ondska bli kvar i oss. Låt oss värdigt ta sakramentet varje vecka och fortsätta ta den heliga anden till hjälp för att rensa ut de sista resterna av orenhet inom oss. Jag vittnar om att när ni fortsätter på den andliga på nyttfödelsens väg så tar Jesu Kristi försonande nåd bort era synder och fläckarna efter dessa synder. Frestelser förlorar sin kraft och ni blir genom Kristus heliga, liksom han och vår fader är heliga. Jag vet att Jesus Kristus lever, att han är Guds uppståndne son. Jag vet att rättfärdiggörelsen genom vår Herre och frälsare Jesus Kristi nåd är rättfärdig och sann. Jag vet även att helgelsen genom vår Herre och frälsare är rättfärdig och sann för alla de som älskar och tjänar Gud av hela sin styrka, själ och förmåga. Jag gläds att under resten av mitt liv ska jag kunna fortsätta umgås med Herren, hans översättning utgiven av Måns bok. Jag vittnar om verkligheten och kärleken från Fadern som Jesus gav all ära. Genom Joseph Smiths umgänge med Herren, hans översättning och utgivning av Mormons bok och beseglandet av hans vittnesbörd med hans martyrblod blev Josef den främste uppenbaren av Jesus Kristus, av hans sanna roll som den gudomlige återlösaren. Jesus har inget större vittne eller någon större vän än Josef Smith. Jag förkunnar mitt vittnesbörd om kallelsen av president Thomas S. Monson som profet och president för Jesu Kristi kyrka i denna tid och förbinder mig högtidligen att vara honom lojal i hans heliga uppdrag. Jag förkunnar Herrens välsignelse över oss alla i Jesu Kristi namn. Amen.
When I was a young boy, one of our neighbors.
Jag var pojke, hade en av våra grannar en jordmjölkko. En av korna dog och lämnade efter sig en nyfödd kalv som han gav till mig. Jag tog hand om kalven, matade den och födde upp den. Den dag när min pappa tog den till boskapsmarknaden för att säljas var en dag av blandade känslor för mig. Jag hade blivit fäst vid kalven men ändå såg jag fram emot att få lön för mitt arbete. Jag begärde att jag skulle få pengarna från försäljningen inväxlat till silverdollar. Jag minns hur pappa kom hem den kvällen och lade 20 silverdollar i mina händer. Pengar var svårt att få tag i och jag tyckte att jag hade alla pengar i världen. Jag räknade, beundrade och putsade noggrant varje mynt. När söndagen kom stoppade jag motvilligt 2 av mina skinande mynt i fickan för att betala tionde. Det kändes hårt att ge mina dyrbara silverdollar till biskopen. Men jag minns fortfarande hur bra det kändes att lyda Herren och betala mitt tionde. Efter kyrkan väntade min mamma på mig utanför biskopens kontor. Sen sa hon, din morfar berättade alltid för oss barn att om vi trofast betalar ett ärligt tionde skulle Herren välsigna oss och det skulle vara den bästa investering vi någonsin kunde göra. Min morfar förstod att det finns lag oåterkalleligen proklamerad i himlen förrän denna världens grundlagar vore lagda, enligt vilken alla välsignelser är utlovade. Och när vi erhåller någon välsignelse från Gud så sker genom lydnad för den lag enligt vilken den är lovad. Tion är en befallning från Gud. Och när vi lyder hans lag måste han välsigna oss. Redan som 7-årig pojke var detta något jag kunde förstå. Vår profet, president Thomas S. Monson, har sagt om Guds lagar: överträd dem och vi lider bestående följder. Åtlyd dem och vi skördar evig glädje. Ni minns att när Israel tillrättavisade för att ha stulit från Gud frågade folket: vad har vi stulit från dig? Svaret kom: tionde och offergåvor. Och sen lovades israeliterna att om de lydde hans lag om tionde så skulle de förtjäna rätten att få hans välsignelse. Herren sa: för in all tionde i förrådshuset. Pröv mig nu detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Herren bad Israel pröva honom, att ha tro på honom, så att han skulle kunna hålla sitt löfte till dem. Samma bud och samma löfte gäller än idag. När vi håller tiondelagen står Herrens löfte fast. Välsignelse kommer, både andliga och timliga, enligt Herrens visdom och tidsplan. Min hustru Joan och jag har haft förmånen att bo i olika delar av världen bland människor som varje dag är beroende av att Herren uppfyller grundläggande timliga behov. De som vågar språnget och betalar sitt tionde vittnar om att himlens fönster öppnats för dem. Jag minns en trofast far i Filippinerna som berättade om hur han betalat biskopen sitt blygsamma tionde en söndag och gått hem med barnen från kyrkan fullt medveten om att de inte skulle ha någon mat att äta när de kom hem. Medan de gick hem föll en väldig brödfrukt ner från ett träd alldeles framför dem. Han såg genast uppåt och tackade Gud för att han öppnat himlens fönster och sänt honom en brödfrukt till mat åt barnen. Vi lever i en svår tid ekonomiskt. Men om vi ser tillbaka på de gångna åren finner vi att vissa cykler upprepats. Det har funnits och kommer att finnas tider av relativt välstånd och tider av ekonomisk osäkerhet. Men om vi oavsett våra omständigheter först betalar vi skyldiga Herren och sedan försöker leva med visdom och gott omdöme, då hjälper Herren oss att handskas med de resurser han har gett oss. President Heber J. Grant sa: jag vill säga er att om ni är ärliga mot Herren och betalar er tionde, håller hans bud, så välsignar inte bara med ljus och inspiration av sin heliga ande, utan ni välsignas i dollar och cent. Ni kommer att kunna betala era skulder och Herren ska utgjuta timliga välsignelser över er i rikt mått. År 1936, när den stora depressionen i USA var som värst och människor kämpade för att hålla sig flytande, uppmanade äldste John A. Witzo det heliga att betala sitt tionde på grund av de andliga välsignelser de skulle få därigenom. Han sa: lydnad mot tionde lagen medför en djup inre glädje som inte kan fås på något annat sätt. Sanningens principer blir klarare. Bönen blir lättare. Det andliga sinnet skärps. Och människan blir mer lik sin fader i himlen. En mor i Västafrika gav oss sitt vittnesbörd om tiondet. Hon sålde varor på torg varje dag. När hon kom hem räknade hon ut sitt tionde och lade det på ett säkert ställe. Varje söndag tog hon det trofast till sin biskop. Hon berättade hur hennes försäljning ökat och hennes familj välsignas med hälsa och styrka och mat att äta. Och så, med tårar i ögonen, sa hon: men den största välsignelsen av alla är att mina barn älskar Herren och att vi är en evig familj. Denna ödmjuka mor förstod att en av de största välsignelserna av att betala ett fullt tionde är förmånen att få komma till Herrens hus och få delta i de heliga förrättningar som gör att familjen kan vara tillsammans för evigt. När vi trofast betalar vårt tionde ska Herren i sanning öppna för oss himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över oss i rik mått. Jag vill att ni alla, och särskilt mina barn och barnbarn, ska veta att jag vet, liksom min morfar visste det, att om ni alltid betalar ett ärligt tionde så välsignar Herren er. Det blir den bästa investering ni någonsin kommer att göra. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Tack, bröder. Kör och församling sjunger nu En grundval blev lagd. Syster Susan W. Tanner, som igår avlöstes som unga kvinnors generalpresident, talar sedan till oss. Därefter får vi lyssna till president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas kvorum.
This is the 178th annual general conference.
Detta är den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
In the Book of Mormon,
I Mormons bok talar Nephi ofta om fröjd. Han fröjdar sig i det som är Herren till, i skrifterna och i Herrens omfattande och eviga plan. Det är anmärkningsvärt att Nephi ofta minns vad han fröjdar sig över mitt under svårigheter, vilket lyfter och inriktar hans ande på eviga välsignelser. Vi bör också fröjda oss i det som hör Herren till, för det lyfter vårt hjärta och ger anledning att glädjas. Låt mig nämna några saker som jag fröjdar mig över. Jag fröjdar mig över vår frälsare Jesus Kristus. Liksom Nephi lovprisar jag min Jesus för hans tjänande och frälsande roll på jorden. Han ger oss ljus och hopp och har gett oss den helige anden för ytterligare vägledning och tröst längs vägen vi bör vandra. Det är endast genom honom som vi kan återvända till vår fader. Det finns inget annat medel varigenom människobarnen kunna erhålla frälsning än i och genom mitt Kristi namn. Jag fröjde mig i Jesu Kristi återställda evangelium byggt på apostlarna och profeternas grund, vilka jag har haft förmånen att tjäna tillsammans med. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson är Herrens profet på jorden idag. Jag fröjdar mig i att han på ett sant kristuslikt sätt tjänar den enskilde med värme och kärlek till var och en. Jag fröjdar mig över prästadömets nycklar och templen som är spridda över jorden, så att vi alla har tillgång till eviga förordningar och förbund. Några av mina mest himmelska dagar nyligen har varit då mina egna barn gift sig i templet och min far har utfört denna heliga förrättning. Jag fröjdar mig över ungdomens styrka när jag ser dem strömma till templen för att utföra dop för de döda. Jag älskar att de värdigt följer normerna som leder till templet och deras förberedelser för att bli trofasta missionärer och rättfärdiga föräldrar. Jag fröjdar mig över att jag är en dotter till en himmelsk fader som älskar mig. Min mor lärde mig om min gudomliga härkomst när jag var mycket ung. Jag såg nyligen hur min treåriga dotterdotter lärde sig om sin identitet av sin mor. Eliza hade gått till sängs ledsen. Det enda som tröstade henne var att hennes mor återigen berättade för Elizas sanna favoritberättelse om den speciella kvällen då vår himmelske fader tydligt och klart viskade till hennes moders hjärta att Eliza var speciell och hade en ädel mission framför sig. Jag fröjdar mig storligen i min vårdande roll, vilket ger mig möjlighet att uttrycka min djupaste identitet som kvinna. Jag förundras över hur kvinnor, unga kvinnor och till och med små flickor tycks ha en instinktivt intresse för och en förmåga att vårda andra. Det är inte endast moderns främsta ansvar, utan också en del av den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift. Att vårda är att undervisa, bidra till utveckling, främja tillväxt, föda och ge näring. Vem skulle inte jubla över att få en sådan välsignad uppgift? Skrifterna talar om detta, om föräldrarnas ansvar att fostra och förmana sina barn i Herren. President Hinckley förmanade också både män och kvinnor att vara vårdare. Han sade, hur mycket vackrare skulle inte samhället vi lever i vara om varje far och mor betraktade sina barn som gåvor från himmelens Gud och uppfostrade dem med sann kärlek i Herrens visdom och förmaning. Jag fröjdar mig i familjen. Nyligen fröjde jag mig över att ett nytt barnbarn föddes till en familj som förstår att föräldrar har det högtidliga ansvaret att uppfostra dem i kärlek och rättfärdighet. De äldre syskonen var naturligtvis nyfikna på sin lilla systers ankomst till denna värld. Deras första lektion om detta heliga ämne gavs av kärleksfulla föräldrar under en helig stund för familjen. I den celestiala atmosfär som följer med en ny själs födelse in i jordelivet och inramat av vår faders stora eviga plan. Som kontrast rapporterade ett av barnbarnen när hon kom hem från lekskolan följande dag att hon hade fått lära sig om något som kallades för sexuella övergrepp. Det oroar mig att barn redan i denna ålder av säkerhetsskäl måste vara medvetna om de negativa sidorna av det ämne som de talat om så vackert kvällen innan. Jag fröjdade mig som aldrig förr över en omsorgsfull familj som är grundad på Jesu Kristi lärdomar. Jakob undervisade om att Herren har behag i kvinnors kyskhet. Jag fröjdar mig i alla kvinnors och mäns kyskhet och renhet. Vad Herren måste sörja över att se hur dygden kränks och anständigheten förlöjligas överallt i denna onda värld. Herren har gett sina barn stor glädje genom intima och kärleksfulla relationer, vilket mina barnbarn lärde sig. Jag fröjdar mig i tydligheten i tillkännagivandet för världen om familjen som varnar. De som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullfölja sina skyldigheter mot familjen, kommer en dag att stå ansvariga inför Gud. Jag fröjdar mig över skrifternas exemplar personer som vandrar i tro under sin jordiska resa. Varje gång jag vandrar med Abraham och Isak längs vägen till berget Moria så gråter jag, eftersom jag vet att Abraham inte vet att det kommer att finnas en ängel och en bagge i snåret i slutet av resan. Vi är alla mitt i vår färd genom jordelivet och vi känner inte till slutet på vår egen berättelse. Men liksom Abraham välsignas vi ofta med mirakel. Jag fröjdar mig över Herrens barmhärtighet och underverk. Jag vet att hans innerliga barmhärtighet och att hans mirakel, stora som små, är verkliga. De kommer på hans sätt och enligt hans tidsplan. Ibland händer det inte förrän vi inte förmår mer på egen hand. Jesu lärjungar på Galileiska sjön behövde ro med vinden emot sig under hela natten innan Jesus slutligen hjälpte dem. Han kom inte förrän vid fjärde nattväkten, det vill säga strax före gryningen, men han kom. Jag vittnar om att mirakel verkligen kommer, fast ibland inte förrän den fjärde nattväkten. Just nu utövar jag min tro och ber och söker efter små mirakel till förmån för nära och kära som är fysiskt sjuka, känslomässigt tomma och andligt vilsna. Jag fröjdar mig över Herrens kärlek till vart och ett av sina barn och att han i sin visdom ger oss individuellt skräddarsydda jordiska erfarenheter. Slutligen fröjde jag mig mer än jag kan uttrycka i min makes eviga kärlek och ständiga hjälp och i mina barns och föräldrars böner och stöd under dessa år som jag har verkat som unga kvinnors generalpresident. Min själ fröjde sig i det som är Herren till, hans bud, hans liv, hans kärlek. Att fröjdas i honom är att erkänna hans hand i vårt liv. Vår uppgift i evangeliet är att göra det som är rätt och älska det som är rätt. När vi fröjdas över att tjäna honom, fröjdar sig vår fader i himlen över att välsigna oss. Jag, Herren, fröjdar mig över att ära dem som tjänar mig i rättfärdighet och sanning intill änden. Jag vill alltid vara värdig hans fröjd. Jag älskar Herren. I honom fröjdar sig min själ. I Jesu Kristi namn. Amen.
Is Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley.
Yes, kort efter president Hinckleys död. Så gavs nycklarna till nya aposteln. Den träffades i det övre rummet i templet och omorganiserade första presidentskapet i kyrkan. Det finns ingen fråga om vad som egentligen skedde. Ingen tvekan. Vi visste att denna seniorapostel skulle vara kyrkans president. Och i detta heliga möte understödjes president Thomas S. Monson som president för Jesu Kristi kyrka. Och han utsåg sina rådgivare. Och de ordinerades och gav den auktoritet som de skulle ha. President Monson innehar alla prästnamnsnycklar och auktoritet som han ska ha. Och han är den enda personen här på jorden som har myndigheten att utöva alla dessa nycklar som vi hade i det rum. Det är en man som är kallad och utvald som är president för Jesu Kristi kyrka och sista heliga. Och han är profet, siare och uppenbarare. Det fanns en vakans. Och igår understödde vi en ny apostel i det tolvs som heter Elster Todd Christofferson. Han tar nu på sig dessa plikter i denna broderskap, i denna samling av män ännu uppfylld. Att kallas en apostel går tillbaka på tiden av Jesus Kristus. Vi har också understött ett antal 70 och de har tagit sin plats nu. Skrifterna ger oss uppgiften att de ska ta hand om alla kyrkans angelägenheter. Och nu har vi 8 prästdömsskolor samlade över hela jorden. Alla har den nödvändiga auktoritet som de behöver i sin kallelse. Herren själv satte mönstret i denna. Han gick upp och bad till Gud hela natten. När det var dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland de 12 som han kallade apostlar. Andreas hörde Johannes tala och sprang till sin bror Simon och sa: "Vi har funnit Messias." Och han förde honom till Jesus, och Jesus såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus, klippa. Simon och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön. Jakob och Johannes, Zebedeus söner, gjorde ordning sina nät. Filippus och Bartolomeus, Matteus, en publikan eller tullman, Thomas, Jakob, Alfeus son, Simon, ivraren, Judas, Jakobs bror, och Judas Iskariot. De utgjorde det 12:s kvorum. Han sa till dem alla: "Följ mig." Han sa till Petrus: "Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen." Och han sa till det 12: "Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, ty jag går till Fadern." Han gav sina apostlar makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka överallt. Och han sa: De tolv innehava nycklarna till att införa mitt rikes fullmakt i jordens fyra hörn och därefter sända mitt ord till hela skapelsen. Jesus frågade sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då Jesus undervisade i synagogan sa många av lärjungarna: det här är ett hårt tal, vem står ut att höra med det? Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa därefter till de tolv: inte vill väl ni också gå bort? Simon Petrus svarade honom: herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Efter korsfästelsen drog sig apostlarna till minnes att han hade sagt att de skulle stanna i Jerusalem. Så kom pingstdagen och de fick den heliga anden. De fick ett fastare profetiskt ord och talade ledda av den heliga ande. De hade nu allt de behövde. Vi vet mycket lite om deras resor och endast var och hur några av dem dog. Jakob dödades i Jerusalem. Petrus och Paulus dog i Rom. Enligt traditionen begav sig Filippus österut. Vi vet inte mycket mer än så. De skingrades, de undervisade och vittnade, de upprättade kyrkan, de dog för sin tro, och i och med att de dog följde avfallets mörka århundraden. Den kostbaraste som gick förlorat i avfallet var den myndighet som de tolv innehade, prästadömets nycklar. För att kyrkan ska vara hans kyrka måste det finnas ett de tolvs kvorum som innehar nycklarna och kan förlena till andra. Så småningom följde den första synen, återställelsen av melkeseriska prästadömet genom Petrus, Jakob och Johannes. Herren sa: sannerligen säger jag eder att nycklarna till denna utdelning i haven mottaget har kommit ifrån fäderna och slutligen till eder ifrån himlen. Sen hur stor eder kallelse är, renen edra hjärten och edra kläder, att icke detta släktes blod ska krävas ur era händer. Den återställda Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga var ung då första presidentskapet bildades, och därefter de tolv apostlarnas quorum, vilket utgjordes av vanliga unga män. Sen det 70-års quorum. Det har funnits en obruten auktoritetslinje. Prästadömets nycklar som ges till apostlarna har alltid innehavts av medlemmar i första presidentskapet och tolvs quorum. Igår blev äldste Todd Christofferson den 96:e aposteln att verka i det tolvs quorum i denna tidsutdelning. Han kommer att ordineras till apostel och ges alla de prästadömets nycklar som de 14 andra profeterna, siarna och uppenbararna, Herren Jesu Kristi apostlar, har förlenats. År 1976 hölls en områdeskonferens i Köpenhamn. Efter den avslutande sessionen ville president Spencer Kimball besöka Vårfrukyrkan, där Thorfalsens statyer av Kristus och de tolv apostlarna står. Han hade varit där några år tidigare och tyckte att vi alla skulle gå dit. Längst fram i kyrkan, bakom altaret, står den välkända statyn av Kristus med armarna något utsträckta. I händerna ser man märken efter spikarna och såret i hans sida är klart synligt. På båda sidorna om honom står statyerna av apostlarna. Petrus står längst fram till höger om honom och de andra apostlarna i ordningsföljd. De flesta i vår grupp stod längst bak i kyrkan med vaktmästaren. Jag stod framme vid statyn av Petrus tillsammans med prästen Kimball, äldste Rex D. Pinniger och Johan Helge Bentin, president för Köpenhamns stav. Peter håller i sin hand en uppsättning tunga nycklar utförda i marmor. President Kimball pekade på dessa nycklar och förklarade vad de symboliserade. Sedan gjorde han något som jag aldrig ska glömma. Han vände sig till president Bentin och med osedvanlig skärpa pekade han på honom och sa: jag vill att du ska tala om för alla i Danmark att jag innehåller de nycklarna. Vi innehåller verkliga nycklarna och använder dem dagligen. Jag ska aldrig glömma det tillkännagivandet, det vittnesbördet av profeten. Dess inverkan var andligt kraftfull och det intryck gjorde det var fysiskt påtagligt. Vi återvände tillbaka till delen av kyrkan där resten av gruppen stod. President Kimball pekade på statyerna och sa till den vänlige vaktmästaren: där är de döda apostlarna. Sen pekade han på mig och sa: här har vi de levande apostlarna. Elster Packer är en apostel. Elster Monson, Elster Perry är apostlar. Och jag är en apostel. Vi är de levande apostlarna. Du kan läsa om 70 i Nya testamentet. Och här är två av de levande 70. Elster Pinniger och Elster Hales. Vaktmästaren som dittills inte hade visat känslor brast i tårar. Det kändes som jag hade mitt livs upplevelse. Vi tror på samma organisation som den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare. Då de 70 blivit ordinerade, fast inte ordinerat till apostel eller innehar nycklar, har de myndighet och de 12 ska vända sig till de 70 istället för till några andra när de behöver hjälp att predika och betjäna i evangeliet. Idag finns det 308 70 i åtta kvorum. De representerar 44 länder och talar 30 språk. Vi hör inget om att prästadömets nycklar brukas i de andra kristna kyrkorna. Det är besynligt att vi av somliga beskrivs som icke-kristna, fast vi är de enda som har den myndighet och organisation som han inrättade. De nuvarande 12 är helt vanliga människor. Individuellt sett är det inte imponerande. Det var inte heller de ursprungliga 12, men kollektivt är det en kraft. Vi har olika yrkesbakgrund. Vi är vetenskapsmän, advokater och lärare. Elster Nelson var en banbrytare inom hjärtkirurgin. Han gjorde tusentals kirurgiska operationer. Han sa till mig att han gav varje hjärtpatient som skulle opereras en livslång garanti. Många i detta kvorum var militärer, en sjöman, marinsoldater, piloter. De har haft olika kallelser i kyrkan, lärare, missionärer, forumpresidenter, biskopar, statspresidenter, missionspresidenter och viktigast av allt, makar och fäder. Alla studerade och undervisar om Jesu Kristi evangelium. Det som förenar oss är vår kärlek till frälsaren, hans faders barn, och vårt vittnesbörd att det är han som leder denna kyrka. Nästan varenda en av de 12 kommer från enkla förhållanden. Så var det också när han var här. Det levande 12 är sammansvetsade i Jesu Kristi evangeliums tjänst. När kallet kom lämnade var och en av oss näten, så att säga, och följde Herren. Många minns president Kimballs ord: mitt liv är som mina skor, det ska nötas ut i tjänsten. Det gäller för alla medlemmarna av de 12. Vi nöter också ut oss i Herrens tjänst och vi gör det villigt. Det är inte något lätt liv för oss och våra familjer. Det är omöjligt med ord beskriva den insats, det tjänande och de uppoffringar som görs av hustrur till prästrumsledare runt om i världen. För en tid sedan, nästan samtidigt, genomgick min hustru och även syster Bärlund ytterst smärtsamma ryggoperationer. Båda är på bättringsvägen, men ingen har beklagat sig. Den närmaste min hustru kom med ett klagomål var: det här är inte roligt. Det åligger även de 12 under första presidentskapets ledning att ordinera och hava uppsyn över kyrkans alla övriga tjänare enligt uppenbarelsen. Vi har nu möjligheten som tillåter oss att undervisa och vittna för ledare och medlemmar i hela världen. Men för att kunna förlöna prästadomsledaren myndighetens nycklar i en obruten linje genom handpåläggning, var dessa ledare än befinner sig i världen, måste en av oss vara där varje gång. Herren sa, åter säger jag till dig att vem helst du sänder i mitt namn efter dina bröders, det tolvs omröstning, rekommenderade och med myndighet från dig, skola hava makt att öppna mitt rikes dörr för alla nationer dit du sänder dem. Skrifterna beskriver det tolv som resande rådgivare. Jag skiljer mig inte från bröderna i tolv, det 70 eller biskopsrådet eller med vilka jag tjänat i 47 år. Då jag säger att det finns dokumenterat att jag har varit i 75 gånger i Mexiko och Mellan- och Sydamerika, mer än 50 gånger i Europa, 25 gånger i Kanada, 10 gånger på Stilla havsöarna, 10 gånger i Asien, 4 gånger i Afrika, 2 gånger i Kina samt Israel, Saudiarabien, Bahrain, Dominikanska republiken, Indien, Pakistan, Egypten, Indonesien och på många, många andra platser runt om i världen. Och andra har rest mer än det. Fastän apostlarna innehar en prästare med alla nycklar kan såväl ledare som medlemmar få personlig uppenbarelse. Ja, det förväntas söka den i bön och handla efter den i tro. Ty genom honom har vi i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnsten är Kristus Jesus själv. Kanske undrar Elder Kristoffersson i likhet med mig, varför ska någon som jag ordineras till det heliga apostlaämbetet? Det finns så många kvalifikationer jag saknar. Det finns så många saker med strävan att tjäna. Det finns bara en sak, en enda kvalifikation som kan förklara det. I likhet med Petrus och alla som senare blir vorderade har jag det vittnesbördet. Jag vet att Gud är vår fader. Han presenterade sin son Jesus Kristus för Josef Smith. Jag betygar för er att jag vet att Jesus är Kristus. Jag vet att han lever. Han föddes i tidens mitt. Han predikade sitt evangelium och prövades. Han led och korsfästes och uppstod på den tredje dagen. Han har, liksom sin fader, en kropp av kött och ben. Han utförde sin försoning. Jag är hans vittne. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir just sang.
Kören sjöng just If you could hide to Kolob. Vi tackar tabernakelkören för de vackra sånger de har framfört denna förmiddag. Efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger Se högt på bergets krön. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Benjamin de Hoyos i de 70 kvorum. Konferensens avslutande session börjar klockan 2 i eftermiddag.
I think this has been a remarkable session.
Jag tycker att det här har varit en väldigt fin session med upplyftande budskap, vacker musik och uppriktiga vittnesbörd. Jag tror att alla som varit här kommer att minnas sessionen och den ande som de känt. Mina älskade bröder och systrar, för över 44 år sedan, i oktober 1963, stod jag i talarstolen i tabernaklet, nyligen inröstad som medlem i de 12 apostlarnas kvorum. Vid det tillfället nämnde jag en liten skylt jag sett på en annan talarstol. Texten lydde: Må den som står i denna talarstol vara ödmjuk. Jag försäkrar er att jag kände mig ödmjuk över kallet till de 12 då. Men när jag står i den här talarstolen idag talar jag till er ur ödmjukhetens absoluta djup. Jag känner intensivt hur beroende jag är av Herren. Jag söker ödmjukt andens ledning då jag ska meddela er mitt hjärtas känslor. För bara 2 månader sedan sa vi farväl till vår käre vän och ledare Gordon B. Hinckley, den 15:e presidenten för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. En enastående ambassadör för sanningen till hela världen, älskad av alla. Vi saknar honom. Mer än 53 000 män, kvinnor och barn besökte den vackra profetsalen i just denna byggnad för att ta ett sista farväl av denna Herrens jätte som nu hör till historien. I och med president Hinckleys bortgång upplöstes första presidentskapet. President Eyring och jag, som var rådgivare till president Hinckley, återvände till våra platser i de 12 apostlarnas kvorum. Och det kvorumet blev kyrkans presiderande råd. Lördagen den 2 februari 2008 hölls begravningsgudstjänsten för president Hinckley i detta storslagna konferenscenter. En byggnad som alltid kommer att stå som ett monument över hans framsynthet och vision. Under begravningen gavs vackra och kärleksfulla hyllningar till denne gudsman. Följande dag samlades alla 14 ordinerade apostlar som levde på jorden i övre rummet i Salt Lake-templet. Vi möttes i en anda av fasta och bön. Under denna högtidliga och heliga rådsförsamling omorganiserades första presidentskapet enligt en väl etablerad procedur efter det mönster som Herren själv upprättat. Kyrkans medlemmar världen runt samlades igår i en högtidlig församling. Ni höjde era händer till stöd för den åtgärd som vidtogs i det möte i templet jag nyss nämnde. Då era händer sträcktes mot himlen vidrördes mitt hjärta. Jag kände er kärlek och ert stöd, liksom er hängivenhet mot Herren. Jag vet utom varje tvivel, mina bröder och systrar, att Gud lever. Jag vittnar för er att detta är hans verk. Jag vittnar lika så om att vår frälsare Jesus Kristus står i ledningen för denna kyrka som bär hans namn. Jag vet att den ljuvligaste känsla i livet är att känna hans maningar då han leder oss i främjandet av sitt verk. Jag kände dessa maningar som ung biskop då jag leddes till de hem där det fanns andliga eller kanske timliga behov. Jag kände dem åter som missionspresident i Toronto i Kanada då jag arbetade med underbara missionärer som var levande vittnen och vittnesbörd för världen om att detta verkar gudomligt och att vi leds av en profet. Jag har känt dem under mitt tjänande i de 12 och i första presidentskapet och nu som kyrkans president. Jag vittnar om att vi var och en kan känna Herrens inspiration då vi lever värdigt och strävar efter att tjäna honom. Jag är starkt medveten om att de 15 män som gått före mig som kyrkans president, många av dem är känt personligen. Jag har haft välsignelsen och förmånen att tjäna 3 av dem som rådgivare. Jag är tacksam för den bestående arvede som efterlämnats av dessa 15 män. Jag har den säkra vissheten som jag är övertygad om att de hade, att Gud leder sin profet. Min allvarliga bön är att jag ska kunna fortsätta som ett värdigt redskap i hans hand för att föra detta stora verk vidare och uppfylla det oerhörda ansvar som åtföljer presidentens ämbete. Jag tackar Herren för underbara rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Ochtdorf. De är män med stor förmåga och djup insikt. De är rådgivare i ordets sanna bemärkelse. Jag värderar deras omdöme. Jag tror att de förberetts av Herren för den ställning de nu innehar. Jag älskar medlemmarna i de 12 apostlarnas kvorum och värdesätter mitt umgänge med dem. Också de är hängivna Herrens verk och använder sina liv till att tjäna honom. Jag ser fram emot att tjäna tillsammans med Elsie Kristoffersson som nu kallas till det kvorumet och fått ert stöd genom röstning. Också han har förberetts för den ställning han blivit kallad till. Det har också varit en glädje att tjäna med medlemmar i de 70 kvorum och med presiderande biskopsrådet. Nya medlemmar i de 70 kvorum har kallats och inröstades igår. Och jag ser fram emot att få samarbeta med dem i mästarens verk. En ljuvlig anda av enighet råder bland generalauktoriteterna. Herren har förkunnat, om i icke ären ett, ären i icke mina. Vi ska fortsätta vara enade i ett syfte, nämligen att främja Herrens verk. Jag vill tacka min himmelske fader för mina oräkneliga välsignelser från honom. Jag kan säga, liksom Nefi fordom, att jag är född av goda föräldrar, vilkas egna föräldrar och far och morföräldrar samlades ifrån länderna Sverige, Skottland och England av hängivna missionärer. När dessa missionärer bar sina enkla vittnesbörd vidrörde de mina förfäders hjärta och ande. Efter att ha anslutit sig till kyrkan tog sig dessa ädla män, kvinnor och barn till Stora Saltsjödalen. Många var de prövningar och sorger de mötte längs vägen. På våren 1848 lämnade min mors förfäder Charles Stuart Miller och Mary McGowan Miller, som blivit medlemmar i sitt hemland Skottland, sitt hem i Rutherglen i Skottland, och for till St. Louis i Missouri tillsammans med en grupp heliga. De kom fram 1849. Ett av deras 11 barn, Margaret, skulle bli min gammelmormor. Medan familjen var i St. Louis och arbetade för att få ihop tillräckligt med pengar till resan till Saltsjödalen svepte en kolera och epidemi över området och lämnade efter sig död och sorg. Familjen Miller blev hårt drabbad. Inom loppet av 2 veckor dukade 4 familjemedlemmar under. Den första, den 22 juni 1849, var 18-årige William. 5 dagar senare dog Mary McGowan Miller, min anmoder och familjens mor. 2 dagar senare gick 15-årige Archibald bort, och 5 dagar efter hans död dukade Charles Stuart Miller, familjefadern, under. De barn som överlevde var nu föräldralösa, däribland min gammelmormor Margaret, som var 13 år då. På grund av de många dödsfallen i området fanns inte kistor att få till något pris till begravningen av avlidna familjemedlemmar. De äldre överlevande pojkarna tog isär familjens oxinhägnad för att göra kistor av till de familjemedlemmar som gått bort. Det står inte mycket om de återstående 9 barnen Millers sorger och kamp då de fortsatt att arbeta och spara till resan som deras föräldrar och bröder aldrig skulle få göra. Vi vet att de lämnade St. Louis på våren 1850 med 4 oxar och 1 vagn, och till sist kom fram till Saltsjödalen samma år. Andra av mina förfäder utstod liknande prövningar, men genom allt detta förblev deras vittnesbörd orubbligt och fast. Av dem alla har jag fått en arvedel av total hängivenhet mot Jesu Kristi evangelium. Tack vare dessa trofasta själar står jag framför er idag. Jag tackar min fader i himlen för min ljuva livskamrat Frances. I oktober kommer hon och jag att fira 60 underbara års äktenskap. Fastän mitt tjänande i kyrkan började i tidig ålder har hon inte klagat en enda gång när jag gått hemifrån till möten eller för att fullgöra andra uppgifter. I många år tog mina uppdrag som medlem av de 12 mig bort från Salt Lake City, ibland 5 veckor i taget, då hon var ensam med våra små barn och vårt hem. Från den tid då jag kallades som biskop vid 22 års ålder har vi sällan haft lyxen att sitta tillsammans under ett möte i kyrkan. Jag kunde inte ha önskat mig en mer lojal, kärleksfull och förstående livskamrat. Jag tackar min himmelske fader för våra 3 barn och deras livskamrater, för 8 underbara barnbarn och 4 vackra barnbarnsbarn. Det är svårt för mig att finna ord att förmedla till er, mina bröder och systrar, den uppskattning jag känner för de liv ni lever, för det goda ni gör, för de vittnesbörd ni bär. Ni tjänar varandra villigt. Ni är hängivna Jesu Kristi evangelium. Under mer än 44 år som generalauktoritet har jag haft tillfälle att färdas över hela världen. Ett av mina största glädjeämnen har varit att komma samman med er, var helst ni är, att känna er ande och er kärlek. Jag ser fram emot många fler sådana tillfällen. Under resan längs livets väg skördas en del offer. Några viker av från de vägskyltar som pekar mot evigt liv, bara för att upptäcka att omvägen till sist leder till en återvändsgränd. Likgiltighet, vårdslöshet, själviskhet och synd kräver sin tribut i människoliv. En förändring till det bättre kan ske för alla. Genom åren har vi vädjat till de mindre aktiva, de sårade, de kritiska, överträdarna, att komma tillbaka. Kom tillbaka och njut måltiden vid Herrens bord och smaka återigen de ljuvliga och mättande frukterna av gemenskap med de heliga. I det egna samvetets dolda gömmor ligger andan, beslutsamheten, att kasta av sig den gamla människan och uppnå sin sanna potential. I den andan utfärdar vi igen denna innerliga inbjudan. Kom tillbaka. Vi sträcker oss ut mot dig med Kristi rena kärlek och uttrycker vår önskan att hjälpa dig och välkomna dig till full gemenskap. Till de som är sårade i anden eller som kämpar eller är rädda säger vi: låt oss lyfta dig och uppmuntra dig och stilla din fruktan. Ta Herrens inbjudan bokstavligt. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Det sade som frälsaren att han gick omkring och gjorde gott, ty Gud var med honom. Må vi följa detta fullkomliga föredöme. Under denna ibland farofyllda resa genom jordelivet, må också vi följa det råd från aposteln Paulus som hjälper oss vara trygga och på rätt kurs. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Jag vill uppmuntra kyrkans medlemmar, var de än är, att visa godhet och respekt mot alla människor överallt. Den värld vi lever i är fylld av mångfald. Vi kan och bör visa respekt mot dem vilkas tro är annorlunda än vår. Må vi också visa godhet och kärlek inom vår egen familj. Vårt hem ska vara mer än en tillflyktsort. Det bör också vara en plats där Guds ande kan bo, där stormarna hejdas vid dörren, där kärleken råder och friden bor. Världen kan ibland vara en skrämmande plats att leva i. Samhällets moraliska väv tycks rämna med skrämmande hastighet. Ingen, ung eller gammal eller däremellan, slipper undan påverkan av sånt som kan dra oss neråt och förgöra oss. Särskilt våra ungdomar, våra dyrbara ungdomar, ställs inför frestelser som vi knappt kan förstå. Motståndaren och hans skaror tycks arbeta utan uppehåll för att förgöra oss. Vi är inbegripna i ett krig mot synden, bröder och systrar. Men vi behöver inte förtvivla. Det är ett krig vi kan och kommer att vinna. Vår Fader i himlen har gett oss de redskap vi behöver för att göra detta. Han står vid rodret. Vi har ingenting att frukta. Han är ljusets Gud. Han är hoppets Gud. Jag vittnar om att han älskar oss, var och en. Jordelivet är en prövotid, en tid då vi måste visa oss värdiga att återvända till vår himmelske faders närhet. För att bli prövade måste vi ibland ställas inför utmaningar och svårigheter. Ibland tycks det inte finnas något ljus i slutet av tunneln. Ingen gryning som ersätter nattens mörker. Vi känner oss omgivna av förkrossade hjärtan, besvikelser över drömmar som gått i kras och förtvivlan över svikna förhoppningar. Vi instämmer i Bibelns vädjan. Finns då ingen balsam i Gilead? Vill vi benägna att se vår egen olycka genom pessimismens snedvridna prisma? Vi känner oss övergivna, förkrossade, ensamma. Om du befinner dig i denna situation, så vädjar jag till dig att vända dig till vår himmelske fader i tro. Han lyfter upp dig och leder dig. Han tar inte alltid bort dina prövningar, men han tröstar och leder dig med kärlek genom vilken storm du än ställs inför. Av allt hjärta och med själens innerlighet höjer jag min röst i vittnesbörd idag som särskilt vittne och förkunnar att Gud lever. Jesus är hans son, faderns enfödde i köttet. Han är vår återlösare. Han är vår medlare inför fadern. Han älskar oss med en kärlek vi inte helt kan förstå. Och eftersom han älskar oss gav han sitt liv för oss. Min tacksamhet mot honom går inte att uttrycka i ord. Jag nedkallar hans välsignelser över er, mina älskade bröder och systrar. I era hem, i ert arbete, när ni tjänar varandra och när ni tjänar Herren själv. Tillsammans ska vi gå framåt och utföra hans verk. Jag förpliktar mitt liv, mina krafter, allt jag har att erbjuda till att tjäna honom och att leda hans kyrkas angelägenheter i enlighet med hans vilja och genom hans inspiration. Och jag gör det i hans heliga namn. Ja, Herren Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Vår kära himmelske fader. Vi är mycket tacksamma för att ha känt din ande i under denna historiska konferens. Vi tackar dig för det stora välsignelse som Sista Dagars Heliga fått över hela världen att delta i denna speciella andliga erfarenhet. Vi ber om din vägledning för dina profeter, dina tjänare som vi har inröstat i denna session. Och vi ber om förmånen att du ska fortsätta stödja president Månsson och hans rådgivare. Vi älskar dem, Fader. Och vi ber att du ska välsigna dem. Vi tackar dig för din vägledning och för dina profeter, apostlar som vi har fått lyssna till i denna session. Och vi ber nu att du ska välsigna alla de medlemmar och missionärer över hela världen som tjänar dig. Var god, stärk dem så att de kan uthärda alla de prövningar. Var god, beskydda dem med din kraft. Nu ber vi att vi älskar dig. Och vi ber att du ska välsigna. Att vi ska kunna förbli trofasta, starka. Och detta säger vi i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 178th annual General Conference of the Church.
Detta var en utsändning av den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka, Sista Dagars Heliga. Talare utvalda bland generalauktoriteten och tabernakelkören har stått för musiken. Detta Bonneville Communications har stått för utsändningen och all otillåten utgivning är förbjuden.